Esser, eftersom Stig har läst vers 11 ifrån vers 12 till kapitlets slut. Natten är framskriden och dagen är nära. Låt oss därför avlägga mörkrets gärningar och ikläda oss ljusets vapenrustning. Låt oss föra en hövisk vandel, såsom om dagen, icke med vilt leverne och dryckenskap, icke i otukt och lösaktighet, icke i kiv och avund. Ikläd er fast mer Herren Jesus Kristus, och ha icke sådan omsorg om köttet att onda begärelser därav uppväckas. Amen. Jag var bara 15 år när jag började jobba på ett tegelbruk om somrarna. Ett tegelbruk som låg 7 kilometer utanför min hemstad Karlstad som jag då bodde i. Det var ett hårt jobb och det var ett smutsigt jobb. Ibland så satt jag vid bandet eller stod vid bandet där de lediga blivande tegelstenarna passerade förbi, eller dräneringsrören, och det var min uppgift att lägga stenarna till rätta eller att kassera sådana rör som såg ut att inte kunna bli någonting utav. Det var ett mycket smutsigt jobb att göra det här och kasta åt sidan alla otympliga tegelstenar eller dräneringsrör. Ibland så var jag med och riva ner de här portarna som man murade upp varannan dag faktiskt i ingången till ugnarna där man brände teglet eller dräneringsrören. Och det torra murbruket och tegeldammet, det stod som stora rökmoln där man stod och högg ner de här murarna. När den heta luften ifrån brännugnarna vällde ut. Och svetten lackade och rann. Ibland så stod jag och lastade de stora lastbilarna. Och tegeldammet rök ifrån dräneringsrören och tegelstenarna. Och svetten lackade innanför de smutsiga kläderna. Och när arbetsdagen var över så var det väldigt skönt att få gå ner i omklädningsrummet. Och ta av sig de här genomlortiga kläderna. Som nästan stod för sig själva när man har tagit av sig dem. Och sen ännu skönare att få gå in och ställa sig under duschen. Och känna hur lorten bara rann av. Och hur man blev ren och fräsch. Över hela kroppen igen. Men vad skulle du säga. Om jag gick tillbaka in i omklädningsrummet. Och drog på mig de lortiga arbetskläderna igen. Och åkte hem. Då skulle ju allt ha varit som förgjort. Det vore helt otänkbart. Jag hade naturligtvis rena kläder i mitt omklädningsskåp att ta på mig. Kläder som var avsedda för helt andra syften än de som jag hade på mig när jag jobbade. Och den här processen illustrerar den kristnes omvändelse. Och används av Paulus många gånger när han talar om detta. När vi i tro kom till Kristus. Så fick vi av nåd lägga av oss hela den gamla människan. Med vilken vi hade tjänat synden och verkligen lortat ner oss. Om vi också inte hade legat där druckna i rännstenen så att säga. Så hade synden lortat ner oss. Det må vara uppenbar synd eller hemlig synd. Vår egen rättfärdighet såg ut som en fläckad klädnad. Den var inte vacker. Av nåd fick vi lägga av oss den klädnaden. Vi blev förlåtna. Vi blev fullständigt renade från all synd. Ända in på kroppen så att säga. Ända in i hjärtat. Allt blev rent. Och inte nog med det. Därefter så räckte vår frälsare oss nya rena kläder att ta på oss. Kläder som var avpassade efter den renade människan. Nämligen Kristi egen rättfärdighet fick vi att ikläda oss. Ljusets vapenrustning. Helt nya kläder på en helt ny människa. Lika absurt och lika opassande, för att inte säga ologiskt, som det skulle vara för mig att efter den renande duschen gå och ta på mig de lortiga arbetskläderna igen. Lika otänkbart borde det ju vara för en kristen som upplevt förlåtelse och rening. Att dra på sig den gamla människans kläder lortiga kläder igen. Men mina vänner, det tragiska är att många av oss ibland lever som om vi inte hade upplevt någon rening. Som om vi inte hade avklätt oss den gamla människan. Som om de nya kläderna inte passade oss. Därför skriver Paulus här och uppfordrar de kristna i Rom att leva upp till omvändelsen i Kristus. Vi har ju blivit renade. Därför passar det inte längre med de gamla kläderna. Vi har ju blivit förda till ljuset. Vi hör ju dagen till. Därför passar det inte längre att leva som om vi ännu vore i mörkret. Den kristne som så gör, säger Paulus, han sover i sitt andliga liv. Men här är ingen tid att sova. Natten är långt framskriden, dagen är nära. Vakna upp, du som sover. Dagen hör de kristna till. Och därför borde vi allt ivrigare se till att vi kännetecknades av dagens och av ljusets gärningar. Vetskapen om att han när som helst kan vara här uppfordrar oss till helhet och renhet. Inte av rädsla, men av glädje över att han snart ska komma. Och jag vill att han ska känna sig välkomnad när han ser på mitt liv. Romarbrevet 13 har vi ju talat om ett par söndagar tidigare och sett att de första 7 verserna handlar om den kristnes förpliktelse gentemot överheten. Vers 8-10 talade vi om förra söndagen och såg att de handlade om den kristnes förpliktelse att älska sin medmänniska. Och idag, den kristnes förpliktelse mot Herren i vetskapen om hans nära ankomst. Akta på allt detta, säger Paulus i vers 11. Akta på allt detta som jag nu har sagt. Ge akt på era förpliktelser mot överheten. Var noggrann att uppfylla dem. Att betala er skatt. Att föra ett liv som är i förening med landets lagar. Underordna er överheten. Var noggranna med detta. Var noggranna med att älska er nästa. Ty genom att göra det uppfyller ni hela lagens syfte och mening. Var noggranna med de förpliktelserna. Akta på allt detta. Eftersom dagen är nära. Så mycket mer som ni vet. Att dagen är nära. Och nu förpliktelserna mot Herren kommer han att tala om. Alla dessa förpliktelser förstärks ju bara av det underbara hopp som ligger framför. Hoppet gör oss inte världsfrånvända. Det intensifierar vår kärlek och vårt engagemang här i världen. Om vi förstår vårt hopp på ett riktigt sätt. Så egentligen är det rätt att säga. Fast nu kanske någon reagerar. Ju mer vi sysslar med himlen eller det kristna hoppet, desto effektivare och mera engagerade blir vi i denna värld. Ju mer gripna vi blir av hoppet, ju mer motiverade blir vi att leva ut det hoppet i den här världen. Men den som inget hopp har heller ingen motivation att älska, att göra väl mot medmänniskan. Kärleken och hoppet är oskiljbara. De hör ihop. Kärleken hämtar sin näring och inspiration i hoppet. Det lönar sig att älska därför att det finns ett hopp. Det är en mening med att älska medmänniskan därför att det finns ett hopp. Det finns en mening att leva heligt och rent därför att det finns en morgon som snart ska gry. Vetskapen om att Kristus när som helst kan vara här uppfordrar oss att leva på ett sådant sätt att han ska känna sig välkomnad. Av vårt sätt att leva när han kommer. Morgonen är snart här. Det finns ingen tid att sova längre. Observera när du läser Nya Testamentet. Att otroende människor aldrig beskrivs i Bibeln så som sovande. Icke troende människor beskrivs så som döda. Så som döda i överträdelser och synder. De sover inte, de är döda. De måste uppväckas ifrån sitt andliga dödstillstånd. De måste födas på nytt. De måste få ett andligt liv. Men de kristna beskrivs ibland så som sovande i en andlig sömn. Och det är tragiskt om det är på det här sättet. Att de icke-kristna är döda och i behov av andligt uppvaknande. Medan de kristna samtidigt är i behov av att bli väckta ur sin andliga sömn. En kategori människor är döda, en annan kategori människor sover.
På ett litet kort brukar man ibland se en vakt vid en sån här järnvägskorsning över landsvägen. På den tiden då inte bommarna kom ner automatiskt, utan vakten skulle veta tågets ankomsttid. Och i god tid före det att tåget kom susande över järnvägskorsningen veva ner bommarna. Och på det här lilla kortet så sitter han där medan tåget kommer rusande emot järnvägskorsningen. Och bilarna på landsvägen kommer rusande emot övergången. Så sitter han där med handen på handtaget till veven och sover. Den hand som skulle kunna förhindra en katastrof sover. Tänk om det är så. Om det är så allvarligt att vara sovande som kristen. Som en lem i Kristi kropp att inte fungera. Den sovande kristne, det är den som dagligen ser dussintals människor passera genom sin vardag på väg mot en evighet utan Kristus, men som aldrig säger dem ett ord om honom som skulle kunna förändra deras liv eller någon handling som visar på honom. Den kristne som sover är inte medveten om det ondas inflytande i sin miljö. Han är invaggad i en skön sömn framför tv-apparaten. Ser och sväljer allt som kommer. Han ser inte människans behov av kärlek. Han hör inte missionsfältens rop om frälsning. Han trampar vatten i sitt andliga liv. Utan att egentligen vara bekymrad därom. För han nästan inte vet om vilket tillstånd han befinner sig. Han sover. Men om du är en sovande lem i Kristi kropp, min vän, så måste jag säga att det är allvarligt, inte bara för dig själv, utan också för församlingskroppen. Ty du hindrar församlingskroppen i dess uppdrag för att kunna genomföra det effektivt och som Kristus har velat. Det är allvarligt att vara sovande. Det är dags att vakna, säger Paulus. Morgonen närmar sig. Vi måste förstå att tyda tidens tecken. Jesus anklagade på sin tid fariserna för att de väl förstod att tyda andra tecken i tiden. Det står i Matteus 16 kapitel, andra versen. Om aftonen säger ni, det blir klart väder imorgon till himlen är röd. Och om morgonen säger ni, det blir oväder idag till himlen är mulen och röd. Ja, om himmelens tecken förstår ni att döma, men om tidernas tecken kan ni inte döma. Ett ont och trolöst släkte är detta. Vi stirrar varje dag på väderlekskartan där i tv. Och vi lyssnar till prognoserna. Och vi talar med varandra om vad det ska bli för sorts väder idag och imorgon. Men är vi medvetna om tidernas tecken? Är vi medvetna om att det börjar bli sent i världen? Vi lyssnar till framtidsforskarna och vi är ivriga att skönja de ekonomiska konjunkturerna och prognoserna för att veta vad det lönar sig att satsa pengar. Men tänk, är vi lika medvetna om vad himmelens klocka är slagen? Ibland bygger vi och bor här och biter oss fast vid det jordiska som om vi skulle stanna här för alltid. Det här är väl ändå inte vårt hem. Vi är ju pilgrimmer, vi är främlingar, vi är bara gäster här nere. Morgonen är snart här. Och den som vet om det och den som är frigjord till att vara gäst och pilgrim och främling, han gläder sig över att morgonen snart är här. Den som sover har svårt att vakna för han sitter fast i så mycket. Och morgonen är närmare nu än när vi först kom till tro. När vi först kom till tro blev vi rättfärdiggjorda. Nu lever vi i helgelsen. Nu väntar vi på vårt förhärligande. Första Thessalonikerbrevet 1:10 beskriver detta så vackert. Vers 9. Själva förkunnade om oss med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos er. Och hur ni från avgudarna omvände er till Gud. Förfluten tid. Till att tjäna den levande och sanne guden. Nutid. och till att vänta hans son från himlen. Framtid. Han som ska frälsa oss undan den kommande vredesdomen. Frälsta ifrån avgudarna till att tjäna den levande guden i väntan på Kristi uppenbarelse. Natten är snart över. Den natt som föll över hela skapelsen och mänskligheten när synden invaderade jorden. Och har allt sedan dess legat kompakt över denna planet. En kort dag var det lika som man kunde skönja under Kristi vandring på jorden. Han kunde ju säga, jag är världens ljus. Och det som såg honom såg en sann uppenbarelse av gudomens ljus och härlighet. Men en ny tidsålder ska bryta in, mina vänner, då Kristus kommer åter. Församlingen ska föras till Kristi gemenskap för att sedan återvända och regera med honom. En tid av ljus, en tid av dag. Det betyder inte att vi ska sätta datum eller försöka få reda på exakt när detta ska ske. Det kommer inte oss vid. Det är inte vår sak. När lärjungarna frågar Jesus i Apostlagärningarna 1. Herre, ska du nu i denna tid upprätta igen riket åt Israel? Så svarar han dem. Det tillkommer inte er att få veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Vi vet inte när. Vi bara vet att när som helst. Han kan vara här. Och det är Bibelns mening att vi ska leva i den här ständiga förväntan på att snart, kanske idag. Jag hörde om en kvinna i Amerika som hade ett stort, det såg ut som ett foto på, inte ett foto men en bild på sitt nattduksbord som det bara stod den här texten på. Perhaps or maybe today, maybe today. Kanske idag. Kanske idag. Det var det första hon såg när hon vaknade. Kanske idag. Och så gick hon upp i denna fantastiska förväntan. Kanske idag. I denna medvetenheten om att när som helst kan han vara det här. Och jag vill leva honom till behag idag. Idag kan han komma. Att leva detta ljuvliga hopp förstärker våra förpliktelser medan vi är kvar här på jorden. Mina vänner, profetiorna är aldrig till för sin egen skull. De är till för att uppfordra oss till helighet. Om inte studiet av Bibelns profetior leder till praktisk helighet i vårt vardagsliv, då är de studierna helt förfelade. Och tyvärr finns det en frestelse att bara frossa i profetiorna som sådana. Och det är helt att missbruka Guds ord. Paulus levde i en förväntan att han skulle komma när som helst. Därför fanns det ingen tid att sova. Vi måste ständigt vara beredda till uppbrott, säger Paulus. Och han tecknade så fint i första Korintierbrevet 7. Där det står. Och det som gråta. Ja, vers 29. Tiden är kort. Därför må det som hava hustrur vara så som de hade inga. Samtidigt är det den samma apostel som skriver. Ni män älskar era hustrur och utger själv för dem. Så det är inte att försumma sin hustru. Men det är att förstå att detta är inget evigt förbund. Detta är tillfälligt. Jag måste vara beredd på en annan världs- och tidsålder som snart ska bryta in. Det som gråta, som gräter, det icke. Sorgen här på jorden får inte bli slutgiltig. Och det som glädja sig, så som gladde det sig inte. Glädjen här på jorden får inte bli slutgiltig. Vi måste hela tiden ha siktet på en större och högre form av glädje. Och det som köper något så som finger det icke behålla det. Det hus du har. Sitt inte fast vid det. I natt kan det brinna upp. Och du ska inte behöva bli förtvivlad till döds för det. Allt här nere är bara ett lån. Allt vad vi äger är förgängligt. Lika nakna som vi kom in i världen ska vi lämna densamma. Och de som brukar den här världen, så som gjorde det icke något bruk därav. Den här världen får inte vara vår herre. Vi ska vara herre över det skapade. Ty, säger han, den nuvarande tidsordningen går mot sitt slut. Denna attityd gav åt den första kristna församlingen en rörlighet och en flexibilitet som vi saknar idag. när vi är så ingrodda i traditioner och i samfundsstrukturer. Men den tidiga kristna församlingen, den levde i förvissningen om att imorgon kanske det är uppbrott. Ja, det kanske det är. När som helst kan han vara här. Man gick aldrig in för att bygga upp någon kyrka eller någon samfundsorganisation för att stå rustade för någon slags långtidsplanering. Man sysslade inte med långtidsplanering i den tidiga kristna församlingen. Man levde intensivt i nuet. Det är för att man väntade honom varje dag. Jag vet inte om så många av er kommer ihåg vår hemgångne broder Oskar Julin. Han bodde borta på Älvsborgsgatan i Majorna. Men det var alltid intressant att besöka gamle Oskar. Han bodde där ensam i sin lilla enrummare, ett rum och kök. För det var alltid så fint och pyntat och snyggt hos Oskar. Så jag kunde inte låta bli att fråga honom en gång. Oskar, varför har du så fint och snyggt jämt här? Och då svarar han, ifall det kommer någon. Eller ifall någon skulle komma. Det var inte så många som kom till Oskar. Det var kanske pastor någon gång ibland. Någon annan församlingsmedlem. Det var inte många. Det kanske kunde gå veckor innan han fick ett besök. Men han var beredd. Allt var i ordning ifall någon skulle komma. Min kristne vän, det är dags att vakna upp. Det är dags att vakna upp. Det är dags att vara vaken ifall han skulle komma. Det finns ingen tid att sova. Hur tillämpar vi nu denna vakenhet? Det ser vi i vers 12 och 13 i Romarbrevet 13 kapitlet. För det första, avlägg mörkrets gärningar. För det andra, ikläd er ljusets vapenrustning. För det tredje, för en hövisk vandel så som om dagen. Och så ger han oss några exempel på mörkrets gärningar som vi alltså ska lägga av. Till exempel vilt leverne, det vill säga fester, där man kastar sina hämningar, orger, omåttlighet. När människan släpper alla hämningar och omoral och hejdlöshet, tar över handen. Dryckenskap hör ofta till sådana sammanhang. Ta avstånd ifrån sånt. Det passar inte de nya kläderna. För det andra, otukt och lösaktighet. Sexuell omoral, otrohet. Äktenskapsbrott, föräktenskapliga förbindelser. Det passar inte den nya människan. Den helgade människan. Den renade människan. Sådan tillhörde den gamla människan. Men ni har ju fått en ny människa med nya kläder. Lägg av mörkrets gärningar. Dagen är snart här. Det passar inte att ni lever som om ni fortfarande tillhörde mörkret. Och för det tredje, observera i samma lista. Står nu ett par synder som inte är så ögonfallande eller så, som inte tror är så grava som de tidigare jag nu har nämnt. Lägg av kiv och avund. Gräl mellan äkta makar, mellan arbetsledare och arbetstagare. Kiv mellan arbetskamrater. Avundsjuka, det är väl ingen som ser. Jo, det hör inte till din nya klädnad. Att gå omkring och hysa avund. Missundsamhet. Sånt passar inte ljusets barn. Kolosserbrevet 3 och 18. 3 och 8. Beskriver det här ännu tydligare. Kolosserbrevet 3. Men nu ska ni också lägga bort allt sammans. Vrede, häftighet, ondska, smädelse, skamligt tal ur er mun. Ni ska inte ljuga på varandra. Ni har ju avklätt er den gamla människan med hennes gärningar. Och iklätt er den nya människan som förnyas till sann kunskap. Och så blir en avbild av honom som har skapat henne. När jag la av arbetskläderna efter arbetsdagen, duschade och satte på mig de rena kläderna, så gick jag inte upp och ställde mig i brännugnarna och började jobba igen i dammet. Det passade inte de rena kläderna. Jag satte mig på cykeln och åkte hem. Det var syftet med de kläderna. För att komma hem ren och snygg. Det är syftet med den klädnad Gud har givit dig. Så kläd er nu så som Guds utvalda. Hans heliga och älskade. I hjärtlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, saktmod, tålamod och ha fördrag med varandra. Och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Och så vidare i Kolosserbrevet 3. Det passar inte för den som har blivit renad att återvända till lorten. Istället kommer uppmaningen i vers 12 slutet. Ikläd er ljusets vapenrustning. Med de gamla kläderna och gärningarna befrämjar vi mörkrets välde. Med de nya kläderna befrämjar vi Kristi välde. De nya kläderna är som mäktiga vapen. Det ligger makt i den nya klädedräkten. Rättfärdighetsvapen, säger andra Korinthierbrevet 6 och 7. Får jag läsa? Fast mer vill vi allting bevisa oss såsom Guds tjänare. Och så räknar han upp vad det innebär. Under bedrövelsen, nöd och ångest, hugg och slag, fångenskap, uppror, mödor, vakor, svält. Men i renhet, i kunskap, i tålamod, i godhet, i helig ande, med sanning i vårt tal, med kraft ifrån Gud, med rättfärdighetsvapen, både i högra och vänstra handen. Det kvittar vad världen gör med oss. När vi vandrar i de nya kläderna är vi iklädda en vapenrustning som den aldrig kan stå emot slutgiltigt. Att vara iklädd ljusets vapenrustning, det är att vara iklädd segerns vapenrustning. Följden av att vara iklädd den nya människan blir en hövisk vandel. Ett disciplinerat, andekontrollerat liv. Genom våra gärningar visar vi att vi tillhör dagen. Vi tillhör framtiden. Och mörkret hatar att se våra gärningar. Till ljusets gärningar är en ständig dom över mörkrets gärningar. Och när vi lever i natten, i mörkret här i tiden, med ljusets vapenrustning, så är vi samtidigt en anklagelse över dem som fortfarande hör natten till. Och om vilka Jesus säger att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Var ljus i denna värld. Ni är världens ljus. Jordens salt. I dagsljus kan ingenting döljas. Det som har någonting att dölja, det skyr ljuset. Ljusets vapenrustning är segerns vapenrustning. Det är liktidigt med att vara iklädd Kristus, som den sista versen nu säger. Ikläd er Herren Jesus Kristus. Och mina vänner, detta är någonting som sker naturligtvis i andlig bemärkelse när du kommer till tro på Kristus. Men som Nya Testamentet uppmanar dig att markera genom dopet. Kan vi aldrig komma ifrån. Galaterbrevet 3 säger det så tydligt. 26. Alla är ni Guds barn genom tron i Kristus Jesus. Ty ni alla som har blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Har du blivit döpt till Kristus sedan du kom till tro? Du behöver göra denna manifestation för att idag är du välkommen med din anmälan. Genom vår identifikation med Kristus, illustrerad i dopet, så markerar du att du har avklätt den gamla människan, den är död, den är begravd. Och du har stått upp till ett nytt liv, en ny människa, med nya kläder, Kristi rättfärdighet. Och nu är Kristus vårt liv. Vi är döda från synden och uppståndna till ett liv i rättfärdighet. Hur skulle vi då fortfarande kunna leva i den gamla människan? Otänkbart, säger Paulus genom hela Romarbrevet 6 som vi så noggrant har behandlat tidigare. Dessutom är den helige ande där för att innebo dig och med sin kraft producera ljusets gärningar i våra liv. Kristuslikhet. Natten är över. Dagen är här. Jesus har segrat över ondskans här. Ikläd er Kristus. Ha inte sådan omsorg om köttet att ni väcker dess begärelser till liv. Det är oförståndigt av dig att utsätta dig för sådana situationer där du vet att köttet blir provocerat. och du vet att du är svag och kanske kommer att falla. Överskatta inte dig själv när det gäller att motstå synden. En pastor i Amerika hade tidigare varit alkoholiserad. Och han var så vaksam över denna sin svaghet i den gamla naturen att när han var ute på en gata och såg att längre fram så fanns det en pub. Ett ställe där man skulle kunna komma åt alkoholiserad alkoholdryck. Han gick rakt över gatan och istället för att gå förbi det stället alldeles på sin sida så gick han på andra sidan gatan förbi det stället. Han tog avstånd ifrån. Han utsatte sig inte för onödiga frestelser. Han hade inte sån omsorg om köttet att onödiga begärelser och onda begärelser uppväcktes därav. Ingen kan säga att det är från Gud som frestelsen kommer. Utan det är av sin egen begärelse som människan dragas och lockas. Men vi ska leva i dagen, mina vänner. I dagen kan vi leva segrande. Segrande över synden. Natten är nästan över. Dagen är nästan här. Låt oss därför ta klart avstånd ifrån sådant som människorna gör i mörkret. Och du behöver bara åka genom Göteborg en lördag natt. Och du får en uppfattning om helvetets förgårdar. Istället får vi rusta oss för att strida i ljuset. Låt oss bli Kristus människor från topp till tå. Det var Paulus säger. Ikläder Kristus. Låt mig sluta med att fråga. Finns du här som lever i nederlag? Finns du här som har känt igen beskrivningen av mörkrets gärningar? Finns du här som känner att du nog har sovit fast den dagen är nära? Och du som känner att dina kläder är lortiga? Du som känner att du inte har levt upp till den renhet och helighet som Gud hade menat med ditt liv? Du kan få full förlåtelse. Men det är viktigt att du kommer till ljuset, min vän. Du måste komma till ljuset. Om vi vandrar i ljuset så som han är i ljuset. Då har vi gemenskap med varandra. Då har vi gemenskap med Gud. Då har vi gemenskap med Guds barn. Och Jesu och hans sons blod renar från all synd. All synd. Stå inte emot. Din frälsare är faktiskt värd att finna dig vaken och beredd. När han kommer.